بقى اشوف انا يا دولس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله عليكم. Vi fortsätter att gå igenom tafsir surat Yusuf och det här blir inshallah lektion 4. Och vi börjar som vanligt med att lyssna på verserna. Lite fadda.
A'udhu billahi s-sami'i al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Wa qala al-malik u'tuni bih. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. I förra lektionen gick vi igenom hur Josef a.s. genomgick många prövningar. Genomgick många prövningar med fängelset och hur Allah subhanahu wa ta'ala prövade honom på många olika sätt. Och Josef alaihissalatu wassalam tolkade ju drömmen åt kungen, som ni minns, eller hur? Där kungen såg i drömmen att han hade sett 7 tjocka kossor, 7 smala kossor, 7 gröna ax och 7 torra ax och så vidare. Så i alla fall Josef tolkade drömmen åt kungen. Och sedan så bad kungen soldaterna hämta Josef till honom. Men Josef vägrade gå ut tills det att han blivit friad från de falska anklagelser som orsakat att han då var i fängelset. Idag ska vi inshallah berätta om vad som händer när Josef kommer ut från fängelset. Hans position han får i landet, inshallah, och hans återförening med sina bröder, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger här att kungen säger وَقَالَ الْمَلِكُ وَأْتُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَ مَكِينٌ أَمِينٌ. Kungen sa för honom till mig så att han kan vara nära mig. Och sedan när Josef talat till kungen så sa kungen, idag så ska du vara nära till oss. Du ska ha en hög status och vi litar på dig helt och hållet. Kungen fick ju veta att Josef alaihissalam var oskyldig och att han hade valt fängelset framför att begå otukt. Och att han vägrade gå ut tills han var rentvådd. Alla de här sakerna hade fått kungen att tro gott om Josef. Och hans otroligt djupa kunskap i att tolka drömmar. Så när kungen hämtade Josef a.s. och Josef talat till kungen, så gav kungen honom denna höga position. Ulema nämner här att Josef a.s. redan hade en hög status hos kungen. Men när han kom och talade till kungen så fick han en ännu högre status. Och han nämner dem som en arabisk hikma, vishet. Att man dömer en person baserat på hans tal. Vill du veta vem en person är, vad han är och vad han står för, hur smart han är, låt han prata. Sitt bara och lyssna. Så kan du döma hur personen är. Så när kungen hört Josef prata så blev han helt, yani, vad kan man säga, tagen, att den här människan är, mashallah, en mycket mäktig människa. Så han sa, idag kommer du att få en hög status. Du är betrodd och vi litar på dig helt och hållet. Och då säger Josef a.s. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. Låt mig vaka över landets matförråd. Jag kommer att vaka över dem med full kunskap. Ja, Josef fick här makt i landet. Och det var som att han fick välja. Så Josef sa, gör mig till ansvarig över matförråden, över Egyptens ekonomi. Och han nämnde också att han kommer ta fullt ansvar över det som han då, yani, anförtros. Och han kommer att inte försumma någonting utan kommer att döma med full kunskap. Och här kommer vi till en jätteviktig punkt som är en stor lärdom. Och det är det tillåtet för en muslim att sträva efter makt? Och fråga nummer två, är det tillåtet för en muslim att gå in i parlamentet och att vara minister åt en kafir. Eller hur? Det är aktuella frågor. För vissa försöker använda den här versen som bevis på att det är tillåtet att gå in i ett icke-islamiskt parti, att bli en minister åt icke-muslimer, för att Josef a.s. blev som en slags finansminister åt kungen i Egypten. Håller det här beviset eller inte? Ja? Nej, säger ni. Tajib. En annan fråga är, som vi nämnde, är det tillåtet att sträva efter makt? Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har nämnt i ett flertal hadifer att en muslim inte ska sträva efter makt. Det finns massa hadifer som tyder på detta. Och att om man ber om makt och får makten så kommer man att lämnas åt sig själv. Man kommer inte få hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala. Till skillnad från den som ges makt eller tvingas till makten, den här personen kommer Allah att hjälpa. Så Josef bad här om den här positionen och den här makten i landet. Hur förklarar vi detta? Ulema säger, som Sheikh Sa'di i hans tafsir, att Josef a.s. var inte mån om makten. Det var inte det han var ute efter. Utan han var mån om folkets bästa. Han var mån om folkets bästa. Och han visste, baserat på drömmen, att det skulle komma 7 rika år. Och efter det 7 år av torka och fattigdom. Och under de här 7 åren av fattigdom, vad skulle man göra då? Då skulle man spendera, sakta men säkert, de matförråd man hade samlat på sig under de 7 rika åren. Och han visste att den här uppgiften, att dela ut matransoner till folket, var någonting som ingen i Egypten klarade av. Med ärlighet och rättvisa, förutom honom. För som vi sa, folket i Egypten var inte muslimer, eller hur? Så Josef a.s. visste att ingen kunde ta på sig den uppgift förutom han själv. Så då blev det en plikt för honom att be om den här positionen för att ge folk deras bästa. Och Ibn Kathir nämner i tafsir, eller i Qasas al-Anbiya, att den här versen bevisar att det är tillåtet att be om makt om man har al-amana och al-kafa'a. Man har ärlighet och al-kafa'a, att man är passande för uppgiften. Och andra ulema nämner att det är tillåtet att be om makten om det inte finns någon annan. Ingen annan kan göra den här uppgiften förutom du. Då är det tillåtet att ta den här positionen. Som Al-Qurtubi också nämner i tafsir, att det kan till och med vara obligatoriskt. Yata'ayyan dhalika alayhi wa wajaba. Taib. Om ingen annan kan ta hand om den här uppgiften så kan det bli obligatoriskt att du gör det om du är den enda som kan utföra den. Ibn Taymiyyah säger att be om makt är någonting som profeten a.s. har fördömt. Men Josef bad om den här makten för att kalla folket till islam och att döma mellan dem i rättvisa och att avlägsna vulm från folket och att gynna folket på ett sätt som ingen annan har gjort. För han visste baserat på drömmen vad som skulle drabba folket. Så Josef a.s. bad inte bara om makten på grund av det vi sa maten, utan också för att implementera rättvisa i landet. Döma med Allahs lag och rättvisa och gynna folket och kalla folket till islam. Taib. Och den här versen bevisar också att en makthavare, en person med auktoritet, ska ha vissa egenskaper. Och i den här versen nämns 2 egenskaper. Hafidhun alim. Hafidhun, pålitlig. Jag försummar inte mitt ansvar. Alim, kunnig. Jag har kunskap om hur jag ska förvalta det som jag är ansvarig över. 2 viktiga egenskaper som en person som sitter i auktoritet ska ha. Versen bevisar också att det ibland är tillåtet att prisa sig själv. Grunden är att en muslim inte prisar sig själv. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Fala tuzakku anfusakum. Prisa inte er själva. Ibn Abd al-Barr nämner i hans bok Al-Jami' att det är från de lärdas akhlaq, alltså karaktär, att inte tillskriva sig det som man inte kan. Och att inte skryta över vad man kan förutom om man tvingas, som Josef gjorde. Jag är en alim, en lärd person, ska inte tillskriva sig själv någonting han inte kan. Om han inte är duktig på till exempel hadith, då ska han inte säga jag är en muhaddith. Han är inte duktig på fiqh, då ska han inte säga jag är en faqih och så vidare. Det man inte kan lämnar man till folket som kan. Det är en egenskap hos ulema. Och man ska inte skryta över det man kan. Man ska ha en låg och en ödmjuk profil. Okej, man går inte och skryter att jag är kunnig och jag kan si och så, utan man är generellt ödmjuk. Förutom om man tvingas, darura, en idé, ett måste. Som Josef, då han nämnde i den här versen, att han är alimun, eller hafidun alim. Varför? Han säger Ibn Abd al-Barr, för ingen annan fanns där som kunde nämna Josefs goda sidor. Till exempel nu om man frågar sig, ja, vem är bäst på si och så? Vi känner varandra, vi kan säga den här personen. Han är kunnigast i det här området. Men i Egypten, ingen kände Josef och ingen kunde säga att han var profet, han var den ärligaste människan, han var den kunnigaste människan och så vidare. Han är den mest passande och pålitliga människan. Så han var tvungen att säga det om sig själv, att nämna sina goda sidor. För Josef visste att ingen annan där kunde utföra jobbet lika rättvist som honom. Så han var tvungen att nämna det här. Så det också, kan också vara tillåtet att för en lärd person att nämna sina goda egenskaper om det finns ett behov. Taib. Den här frågan då om att vara minister och ansvarig under en icke-muslim. Sheikh Rabi al-Madkhali nämner i den här boken Manhaj al-Anbiya fi da'wat ila Allah. Han nämner vad gäller sharia, vad gäller att styra med Allahs lag och att typ ansvara för det. Om vi har en islamisk stat så måste man implementera Allahs lag. Man måste implementera Allahs lag. För Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Att de som inte styr med det som Allah har uppenbarat är inte troende. Och så nämner han sen att versen tolkas ju som salaf beroende på varför man inte styr med Allahs lag. Ibland kan det vara stor kuffer och ibland kan det vara mindre kuffer, otro. Yani de som inte styr med Allahs lag för att de inte tycker att Allahs lag passar. Eller att någon annan lag är bättre eller likgiltig med Allahs lag. En sån här person är kafir. Han är inte muslim. Men den personen som styr med annat än Allahs lag och vet att han gör fel och syndar och gör det på grund av en svaghet, den här personen är ändå muslim som begår en mindre form av kufr. Och sen säger sheikhen, och det vill vi komma till, وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ غَيْرَ قَائِمَةِ فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Om det inte finns en islamisk stat, då kräver Allah inte mer av muslimen än vad han kan. وَلِلْمُسْلِمِ أن يتبوى منصبا في دولة غير مسلمة شرطية أن يقوم بالعدل وأن لا يطيعهم في معصية الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله. Så om man bor i ett icke-muslims land och man inte har något val då är det tillåtet för muslimen att ta en mansab, en position i samhället, på villkor av att han gör det med rättvisa. Och han lyder dem inte i att synda. Och han styr endast med Allahs lag. Så som profeten Josef gjorde, alaihi salam. Han fick den här makten. Kungen gav honom makten som var kafir. Men Josef, alaihi salam, dömde bara med islam. Som nämns senare i suran. Ma kana li ya'khudh akhahu fi din al-malik. Josef skulle inte döma sin bror med kungens religion eller sharia. Yani Josef skulle inte döma sin broder Benjamin, som kommer nämnas, med kungens lag. Utan han dömde sin broder med sin egen, med Jakobs lag, med islams lag. Så här lär vi oss en jätteviktig sak. Och det är att en muslim får inte gå in i ett parlament eller parti eller regering som inte styr med Allahs lag. Om han inte är under samma villkor som Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Så vad är villkoret som Yusuf fick, eller vad var det Yusuf fick alaihi wasallam? Att han fick döma som han ville. Typ, du är finansminister, du är ansvarig för landets ekonomi och mat och utdelning av mat och så vidare. Yusuf alaihi wasallam styrde ut med sharia, ut med Allahs lag, 100%. Och som sheikhen sa, rättvisa. Och han lyder dem inte i det som är synd, utan styr bara med sharia. Så om de här villkoren inte uppfylls, så är det inte tillåtet. Det är inte tillåtet att gå med i Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och vad de nu heter. Och sen säga, jag ska gå med i riksdagen, för Yusuf gick med i kungens parti, regering. Det här är helt två olika saker. Yusuf fick makten att göra vad han ville. När du går med i ett sånt här parti, du kan inte göra någonting alls. Om du bara öppnar munnen och säger islam, du kanske blir utkastad. Eller hur? Som vi har sett i Sverige. Folk som är långt borta från att praktisera islam och vara fromma människor, när de har velat gå in i politiken, de blir utkastade. Och det var någon som ville gå med i något parti. Någon representant. Och han sa, jag har förslag att vi ska ha muslimska domstolar gällande giftermål, äktenskap, skilsmässa, arvsrätt. Vi kan lösa muslimers problem i de här domstolarna. Han blev utkastad. Partiet tog avstånd från honom. Förstår ni? Så om du bara är ett parti och är uppriktig, säger nej, vi muslimer, vi är emot det här, vi är för de här värderingarna, vi står för det här, vi står för sharia, vi står för dödsstraff, du blir aldrig accepterad. Så antingen är du med och du kör el-mudahana, vad heter det? Du kompromissar och ljuger och säger jag emot islam, jag är emot sharia, jag vet inte vad. Vilket är haram, och vad är det då du har åstadkommit för någonting? Eller så är du med och du är ärlig och du blir utkastad direkt. Så, men om nu Sveriges statsminister kommer och säger, varsågod du, muslimen, du är ansvarig för Sveriges ekonomi. Gör vad du vill, rädda Sverige från undergång. Du säger alla khalas, alla bankerna har ränta förbjudet. Vi tar bort skatten idag, vi inför zakat-system och inför sånt här system. Ändra allting, 100% islamiskt. Då är det halal. Men, kommer det här att hända? Allah, Allah. Inshallah. Inte det här valet eller? Ja. Så kom ihåg det här argumentet. För ni kommer säkert höra det i valår. Då kommer ni säga, men det är tillåtet för muslimer att gå med i riksdagen och det är bra och de representerar och de hjälper muslimer och så. Och för Yusuf gick med i kungens regering till exempel. Så då vet jag inte, argumentet inte alls stämmer på något sätt. Taib. Och samma sak när jag nämner Tulwa al-Qurtubi. Att arbeta åt en fajir, att arbeta åt en syndare är tillåtet, för kungen var en syndare. Om du får göra typ det som är rätt, men om syndaren ser åt att göra det som är fel, då blir arbetet förbjudet. Okej? Okay? Så en lärdom man också kan ta från den här berättelsen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha' yusibu bi rahmatina man nasha'u nusibu bi rahmatina man nasha'. Och på så sätt gav vi Yusuf auktoritet i landet. Att kunna ta vad han ville, när och vart han ville. Och vi skänker våra nåd till vem vi vill. Och vi gör så att al-muhsinuns belöning aldrig går förlorad. Allah säger här, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضِ. På så sätt gav vi Yusuf makt i landet. På vilket sätt? وَكَذَلِكَ. Yani baserat på allt som har hänt. Baserat på den långa resan Yusuf fick gå i livet. Baserat på att han blev insåld och han blev avstod från att göra zina och blev kastad i fängelse och tolkade drömmarna och avstod från att gå ut från fängelse tills han blev rentvådd och sen kom ut. Yani baserat på allt detta nådde han denna höga position. Som vi nämnde tidigare. Att om han inte skulle ha gjort detta skulle han aldrig ha nått den höga positionen som han nådde. Som är Guds fruktan, taqwa, lydnad till Allah, når man höga positioner i livet. Och Allah säger i den här aya, يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء. Att han kunde röra sig fritt i landet, ärofull, bestämma, ta vad han ville och göra vad han ville. Allah Azza wa Jal upphöjde honom på det här sättet. Nusibu bi rahmatina man nasha. Vi ger våran barmhärtighet till den vi vill. Och vi kommer inte låta belöningen av al-muhsinin gå förlorad. Den personen som gör gott, eller ihsan, kommer inte att förlora sin belöning. Utan belöningen finns kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det sägs också här av vissa av salaf som Mujahid och Muhammad ibn Ishaq, att Egyptens konung som heter Al-Walid ibn Rayyan blev muslim. Att Yusuf a.s. kallade honom till islam och att han blev muslim. Wallahu a'lam. Så Allah nämner att han inte kommer försumma belöningen för de som gör det rätta i detta liv. Men belöningen i nästa liv är större. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Och sannoliken så är nästa livs belöning bättre för de som tror, de som har iman och fruktar Allah. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han belönar de som gör det rätta med gott i detta liv. Och generellt, om du har al-ihsan, du gör saker bra i det här livet, så kommer du belönas. Folk kommer vända sig till dig, du kommer bli anförtrodd, man kommer lita på dig, man kommer tycka om dig, man kommer höja upp dig. Om du gör saker på bästa sätt. Och samma sak gäller även i simpla saker som är arbetet. Om du är den bästa mannen på arbetet, den mest pålitliga, som perfekt arbetet, du kommer inshallah att belönas för det, eller hur? I dunya. Men belöningen i nästa liv är större. Och det här är för al-muhsinin, de som gör det goda. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att belöningen i nästa liv är bättre för de som har iman och taqwa. Lilladhina amanu wa kanu yattaqun. Nästa livs belöning, kan man jämföra det med det här livets belöning? Kan man det? Nej, det kan man inte. Det finns ingen likhet, utan belöningen i nästa liv är så mycket större. Och det går inte att jämföra dem. Utan belöningen i Jannah är större och oändlig jämfört med den lilla belöningen i det här livet. Hur mycket gott du än får i det här livet, så kommer allting på domedagen att kännas som en dag eller en del av en dag. Eller hur? Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att en persons plats i paradiset, som är så liten som en piska, 1 eller 2 meter, är bättre än dunja och allt som finns på dunja. 1-2 meter i paradiset är bättre än allt som finns på hela jorden. Allt. Så om du fick välja att äga hela jorden eller äga 1-2 meter i Jannah, det är bättre att vara på den här lilla platsen i Jannah. Och han sa också en autentisk hadith i Bukhari, att den sjalen som kvinnan i Jannah, Hur al-Ain, har på huvudet, är bättre än allt som finns på dunja. En sjal är bättre än allt som finns på dunja. Och det finns många liknande hadith. Det finns ingen muqarana. Det finns ingen liknelse mellan detta liv och nästa liv. Vad får den minsta mannen i paradiset? Vem är det som minns? Han får som 10 dunja. Och andra hadithen nämns som 50 kungariken. Och det kanske är ungefär samma sak. 10 dunja. Minsta mannen i Jannah. Som 10 stycken är i dunja. Hela den här jorden 10 gånger. Minsta mannen i Jannah. Mashallah. Och han får önska vad han vill, och han är där för alltid. Så belöningen i nästa liv är större. Men belöningen i nästa liv är för vem? Det är inte för vem som helst. Lilladhina amanu wa kanu yattaqun. För dem som fullbordade sin iman och de som fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. Och när man nämner iman och taqwa tillsammans, så refererar iman till att lyda Allah, att göra de goda gärningarna. Med hjärtat, med tungan och med handlingarna. Att be, att fasta, göra hajj, vara god mot föräldrarna, läsa Koranen, allt sånt här. Det är iman. Och taqwa syftar till att inte synda. Att hålla sig borta från synder, det som Allah har förbjudit. När iman och taqwa nämns tillsammans, så blir iman att göra det goda och taqwa att låta bli det dåliga. Så det här är priset för att komma till nästa livs belöning. Vad är det för någonting? Att göra det som Allah har beordrat och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Att taqwa. Naam. Så vad hände sen? Josef alaihissalam, han fick makten. Och de 7 rika åren gick. Och man samlade det här vetet och maten till de 7 svåra åren. Och när torkan kom så var den inte bara begränsad till Egypten, utan den spred sig också till grannländer som till exempel Palestina, där Jakob alaihissalam och hans barn bodde. Så Jakob alaihissalam skickade sina söner för att hämta mat från Egypten, från de här matförråden, de här ransonerna som då man kunde köpa, som delades ut till folket. Men han skickade inte alla barnen, han behöll Benjamin, som var Josefs helbroder, som vi nämnde. Benjamin var Josefs helbroder och de andra var Josefs halvbröder. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger att Josefs bröder kom till honom och han kände igen dem, men de kände inte igen honom. När de kom in till honom och han var den här ministern som då ansvarade för maten och Egyptens ekonomi, så kände de inte igen honom. Och här nämner också ulema en fejda, och det är att yani, de skulle aldrig ens tänka tanken att det här är Josef. För de har, vad hände? Sist de såg Josef, det var när de slängde honom i brunnen för typ 30 år sedan. Så från att vara såld som en slav, de tog honom upp från brunnen och sålde som en slav, till att vara handelsminister, den här idén fanns inte ens. Så de kände inte igen honom, men han kände igen dem. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att när Josef gav dem den provisionen som de behövde, så sa han till dem: hämta till mig en av era bröder från eran fader. Ser ni inte hur jag ger fulla mått, tillräckligt med provision, och jag är mycket god mot mina gäster, och jag är den bästa av världar. Och här nämner ulema att det är typ som att Josef alaihissalam frågar dem, och de berättade att de har en tillbroder i Palestina som inte har kommit. För det nämns inte här, men det framgår av den här versen att de måste ha berättat att de hade en tillbroder. Och då säger Josef här att om ni hämtar honom så kommer ni få ännu mer provision. Och vad var det som hände? De sa att varje person fick en kamellast. Det var det som var gränsen. När man kom och köpte mat så fick de en kamellast, en fullastad kamel, varje person. Så Josef säger, om ni hämtar eran broder, alltså Benjamin, så kommer ni få en till kamel fullastad. Men han skrämde dem också: om ni inte hämtar honom så får ni ingenting alls nästa gång ni kommer. Alltså ni måste hämta honom. فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. Om ni inte hämtar honom kommer ni inte få någonting från mig, och inte heller komma nära till mig. Och då så sa bröderna: vi ska försöka få tillåtelse att hämta honom från hans fader. Ja, vi ska försöka göra det. Yani, här säger också ulema att det här bevisar att Jakob alaihissalam var försiktig med att släppa iväg Benjamin. Han tyckte väldigt mycket om Benjamin. Och Ibn Kathir nämner också att Benjamin påminner mycket om Josef, och han till och med doftade som Josef alaihissalam. Så Jakob höll honom nära sig, för han visste att bröderna har gjort någonting fel mot Josef. Så de skulle försöka övertala honom. Men innan de reste tillbaka så sa Josef alaihissalam till männen som jobbade med honom att de skulle lägga tillbaka pengarna i brödernas väskor, så att de skulle hitta dessa pengar när de kom tillbaka och sen kanske skulle återvända. Yani, vad hände? De kom med sina kameler, vad är det, 10 eller 9, och fyllde dem med mat och betalade. Och det sägs att de betalade med silverarmband och liknande saker. Så när de skulle resa hem och kamelen var fullpackad, så sa Josef: lägg tillbaka silversmyckena i maten, bland maten. Och när de öppnar maten hemma så finner de silversmyckena, och då kommer de tillbaka. Yani, Josef ville, vad kan man säga, ville försäkra sig att de skulle komma tillbaka. För det kan finnas en chans att de inte hade mera pengar. och det här var allt de hade, då skulle de inte komma tillbaka nästa år. Eller nästa gång det var tid för att få mat. Så han ville försäkra sig om att de ska komma tillbaka. De får maten och de får den gratis. Och de kommer få ännu mer om de hämtar Benjamin. För det var hans mål att Benjamin skulle komma till honom. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger sen: فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعْنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. När de kom tillbaka så sa de: fader, vi kommer inte att få någon mer provision om vi inte tar med oss våran broder. Så skicka honom med oss, så kommer vi få det som vi vill och vi kommer att ta väl hand om honom. Vi kommer att skydda honom. Och då så säger Jakob alayhi salam: qala hal amanukum alayhi illa kama amantukum ala akhihi min qabl fallahu khayrun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Han sa: kan jag anförtro honom till er, yani Benjamin, så som jag anförtrodde Josef till er förut? Allah, han är den bästa bevararen och han är den mest nådrike som visar nåd. Yani de sa: vi vill ta med oss Benjamin till Egypten för att få mera mat. Och Jakob a.s. ifrågasätter och säger: vadå, ska jag lita på er så som jag litade på er när ni bad om att få leka med Josef? Yani era löften går inte att lita på. Men istället, jag litar på Allah subhanahu wa ta'ala. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذَ. Yani Allah är den bästa i att bevara och att skydda. Och Allah är arhamur rahimin, den mest barmhärtiga. Och vad hände sen? Bröderna öppnade väskorna och de såg att pengarna hade givits tillbaka till dem. Och de sa: fader, vad mer kan vi önska för någonting? Vi har fått tillbaka våra pengar så att vi kan skaffa mer mat till familjen. Och vi ska ta hand om våran broder. Och han ska komma tillbaka med en kamel lastad med mat. Och den här volymen är enkel för kungen att ge. Och då så säger Jakob: jag kommer inte skicka honom med er tills det att ni svär. Hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Jag kommer inte skicka honom er tills ni svär en ed vid Allahs namn att ni kommer att föra honom tillbaka till mig. Om, eller enda undantaget är om ni är omringade av fiender. Och när de svurit den här allvarliga eden så sa han: Allah bevittnar det vi har sagt. Allahu ala ma naqulu wakil. Så Jakob gick till slut med på att skicka Benjamin för att få den här maten. Men på villkor att de svor en ed, en allvarlig ed hos Allah subhanahu wa ta'ala, att de ska ta tillbaka honom till pappan. Förutom om de skulle omringas. Illa en yuhata bikum. Yani ni drabbas av någonting som ni inte kan hjälpa. Att det händer, ni blir anfallna, någonting, ni kan inte komma hem. Det är någonting som ni inte själv kan hjälpa. Och sen säger Jakob till sönerna: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Han sa: mina söner, gå inte in genom en och samma port, utan gå in genom olika portar. Jag kan inte hjälpa er eller skydda er mot det som Allah har beslutat. Säkerligen så är det endast Allah som bestämmer, alltså vad som ska hända. Jag förlitar mig på honom. Och låt alla som förlitar sig på honom. Jakob gav här ett råd till hur sönerna skulle gå in i Egypten, i den här staden. Han sa: gå in genom olika portar. Och varför sa han det för? Är det någon som vet? Varför kan de inte bara gå in tillsammans? Genom samma port. Ja.
De såg... Allah
såg väldigt
bra ut. Han ville inte att de ska gå in för att kanske de ska få ägna någonting.
Precis, han ville skydda dem från onda ögat. Det sägs att alla Jakobs söner var väldigt vackra och ståtliga män. Så att om alla skulle rida in tillsammans och någon skulle säga att de är alla söner till samma man och han har så här många vackra och starka pojkar, så kanske de skulle drabbas av onda ögat. Så han sa därför: rid in genom olika portar till staden. Men han nämnde också att jag kan inte hjälpa er mot det som Allah har beslutat. Ni om ni drabbas av ögat så är det Allahs qadr. Det här är bara vad man kan säga, en försiktighetsåtgärd. Vilket bevisar att man ska också försöka skydda sig från onda ögat. Och sen säger Jakob a.s. att han förlitar sig på Allah. Alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun. Att det är på Allah jag har förlitat mig. Och den som vill förlita sig ska förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och Sa'di nämner i tafsir att den som förlitar sig på Allah kommer att få det han söker och skyddas från det han fruktar. Att sätta sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani du gör det som krävs för att få en sak eller uppnå en sak. Och du förlitar dig på Allah subhanahu wa ta'ala med hjärtat. Du sätter din tillit till Allah. Inte till folk, till människor, till orsaker. Utan till Allah subhanahu wa ta'ala. Då bi'idhnillah så kommer Allah att ge dig det du söker och skydda dig från det som du fruktar. Och sen säger Allah att när de gick in så som deras fader hade uppmanat dem, så hjälpte det inte det minsta från Allah. Det var endast någonting som Jakob själv önskade och som han lät dem veta. Och säkerligen så var han begåvad med kunskap, för vi hade lärt honom, men de flesta av människor har ingen kunskap om detta. Yani Josef a.s. med sin kärlek och försiktighet och omsorg för barnen sa åt dem att inte gå in tillsammans. Han ville skydda dem på bästa sätt. Vilket en far, Jakob, en far ska alltid försöka skydda sina barn på bästa sätt. Och en moder också, självklart. Yani fi nafsi Jakob qadaha. Att han, hans hjärta fann inte frid. Han ville ha några försiktighetsåtgärder. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala om Jakob att han var väldigt kunnig. Innahu ladhu ilmin lima allamna. Han besatt otroligt mycket kunskap som vi hade lärt honom. Men de flesta av människor känner inte till detta. Och den här versen bevisar att kunskap kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi vet bara det som Allah har lärt oss. Vi vet bara det som Allah azza wa jalla har lärt oss. Vi föddes okunniga. Och den lilla kunskapen vi har vi fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Och söker vi kunskap, ska vi söka den från Allah. Wa qul rabbi zidni ilman. Säg Herre, öka mig i kunskap. Vad säger Allah? Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Och vi lärde dig Muhammad alayhi salatu wasalam det du förr inte visste. Och Allahs nåd över dig är stor. Det är den största nåden att Allah azza wa jalla lär en människa. Men de flesta av människor har ingen kunskap om detta. Och sen säger Allah att när de gick in till Josef, de kom in i staden. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفْ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. När de gick in till Josef så tog Josef sin broder nära till sig själv, alltså Benjamin. Och han sa till honom, min broder, var inte ledsen över det som de gjorde. Än han berättade hemligt för honom vem han var och att inshallah det hela skulle sluta mycket väl. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. När man hade gett bröderna deras proviant, man hade fyllt kamelen återigen med mat, så la man ner kungens dryckesbägare, bägaren som kungen drack med. Eller det sägs att det var en värdefull bägare som man använde som att mäta mått med. I alla fall, man la ner den i Benjamins väska. Och då, när de sen reste, begav sig iväg, så ropade en utropare ut och sa, ni där, karavanen, ni har gjort er skyldiga till stöld. Ni har gjort er skyldiga till stöld. Och då vände de sig om och så sa de, vad är det som ni saknar för någonting? Då så sa de, vi saknar kungens dryckesbägare. Och den som återfinner den ska få en hel last, en hel kamel lastad av spannmål i belöning. Och jag ansvarar för detta. Och då så säger bröderna, قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ. Vid Allah, du vet att vi inte har kommit för att göra fasad, yani fördärv på jorden. och vi är inga tjuvar. Och den här versen bevisar att synder är fasad. Synder fördärvar individen, familjen, samhället. Och att stöld är en av de värsta former av fasad. Att förstöra samhället är genom stöld. Det är otroligt ont att gå och stjäla folks saker. Göra inbrott och råna folk, jag vet inte vad. Det är ondska. Och det skapar obalans i samhället. Och då så säger Josefs folk: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Vad är då straffet om ni ljuger? Om ni har stulit, vad är straffet? Då så säger de: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Straffet ska bli att den i vars väska vi hittar, alltså detta objekt, ska hållas skyldig och bestraffas. Så straffar vi dem kriminella. Yani, här nämnde bröderna att straffet, om han har stulit, är att han ska straffas som en kriminell. Och de nämner att i Jakobs sharia, i den här lagen som Josef och Jakob följde från Bani Israel, så var straffet för stöld att tjuven skulle arbeta åt personen man stulit från. Förstår ni? Om man stulit från en person och man åker fast, så är straffet att du ska typ bli som en slav till honom eller tjänare till honom under en viss tid. Det var straffet i deras sharia. Medan straffet i Egypten hos kungen, det var att personen som stulit skulle misshandlas och sen böta. Taib. Så de nämner här att straffet är en i Jakobs lag. Det är samma straff som fanns i hans sharia. Så vad hände? De började leta igenom väskorna. Och de letade först igenom brödernas väskor. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. De började söka igenom brödernas väskor innan hans brors väska. Och sen så tog de ut den här bägaren från Benjamins väska. Och på så sätt planerade vi åt Josef. Han kunde inte ta sin bror med kungens lag, utan att Allah ville det. Vi höjer i grader vem vi vill, men Allah är allvetande. Över alla som har givits kunskap. Så vad hände här? När de började söka igenom kamelen och väskorna, så började de att söka igenom brödernas väskor innan Benjamins väska. Och när de kom till Benjamins väska så fann de där skålen. Och här säger Allah subhanahu wa ta'ala att på så sätt kalalika kidna li Yusuf. På så sätt planerade vi för Yusuf. Yusuf skulle inte straffa sin broder med kungens lag. Yani, Josef fick här chansen att straffa honom som han ville. Så han valde det här straffet som fanns i islam då. Att han skulle jobba åt honom. Och han skulle inte straffa honom med kungens lag. Och här finns också en annan viktig sak. Och det är också ett argument som här används. Och där är att Josef a.s. Allah säger klart och tydligt att han skulle inte döma sin broder med kungens lag. Utan han följde sharia. Han följde islam och dömde honom ut med Allahs lag. Till skillnad för de som vi pratar om, som går med i politik och partier och sånt. De kommer att underkasta sig icke-islamiska lagar och döma med dem. Men målet här, och det är också viktigt. Målet här var att Benjamin skulle stanna hos Josef. Varför? Det här är en viktig fråga som jag själv klurade på innan jag läste tafsir. Varför? Var det för att Josef ville hämnas mot bröderna? Det de hade gjort mot honom? Att de skulle förlora sitt ansikte inför Jakob? För när Josef nu såg till att Benjamin blev anklagad för stöld, vilket han var oskyldig för, så var straffet att han skulle bli som en tjänstepojke åt Josef. Han skulle stanna hos Josef och bröderna skulle då åka tillbaka till Jakob och berätta att vi har förlorat Benjamin, han har stulit. Så finns ett problem här, och det är att Jakob a.s. skulle bli förkrossad, eller hur? Vilket han kommer bli. Och bröderna kommer också förlora sitt ansikte. Men Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, han säger att det här var inte syftet. Josef, han var barmhärtigare än så. Han var inte på den nivån att han hämnades. Han hade rätt att hämnas, vilket man har i islam. Om någon har gjort någonting fel mot dig, du får göra tillbaka samma sak. Men Josef, han var inte på den nivån. Utan han var en profet, och profeter förlåter, och de är barmhärtiga mot folket och så vidare. Och han ville inte heller, absolut inte, göra illa sin far. Utan det här var någonting som Allah hade uppenbarat för honom. Att du ska se till att Josef stannar hos dig, eller Benjamin. Och det här kommer då vara en del av planen för att få hela familjen tillbaka till dig. Ni ska återförenas och äras på bästa sätt. Ni fullföljer, drömmen ska uppfyllas. Så det var Allahs plan. Kadalika kidna li Yusuf. Så planerade vi för Yusuf. Det var en del av den här stora planen då. Och i den här versen säger Allah subhanahu wa ta'ala två väldigt viktiga saker. Allah säger narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Att vi höjer i nivåer den vi vill. Vi höjer i grader den vi vill, och över varje kunnig person finns någon kunnigare. Allah säger att vi höjer vem vi vill i nivåer. Många av salaf nämner här i tafsir, vi höjer vem vi vill i nivåer med kunskap. Vi höjer den vi vill i nivåer med kunskap. Och det här har ju också nämnts i en annan vers i Koranen. Då Allah azza wa jalla säger, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Alla höjer de av er som har fått iman och kunskap i nivåer. Så Allah säger i denna ayah att han höjer folk med två saker i detta liv. Med iman, med tro och med kunskap. Och det här är så sant det kan bli. Allah azza wa jalla ära människan och höjer människan till de högsta av nivåer med kunskap. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa att profeterna lämnar inget arv efter sig. Det de lämnar efter sig är kunskap. Den som har tagit denna kunskap har tagit något stort. Och han sa att de lärda är profeternas arvtagare. Innan Allah kan höja en person med kunskap till nivån att han blir profeternas arvtagare. Han gör profeternas jobb. Den största uppgiften en människa kan få i det här livet. Den bästa och noblaste uppgiften. Så Allah azza wa jalla höjer människan med kunskap. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa också att Allah kommer sannoliken att höja ett folk med denna bok. Med Koranen. Allah kommer att höja ett folk med denna bok. Och han kommer att sänka ett annat folk med denna bok. Eller när man lär sig Koranen, förstår sig på den, praktiserar den och sprider den, Allah kommer att höja det till de högsta av nivåer. Men om man vänder sig bort från Koranen och dess budskap och inte praktiserar den, så kommer Allah att sänka dig och han kommer att förnedra dig. Och den som Allah förnedrar finns det ingen som kan ära. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ. Den Allah förnedrar finns det ingen som kan höja. Och det här är också, subhanallah, en väldigt fin tankeställare. Att Allah azza wa jall hedrar och upphöjer människan med kunskap. Individen, familjen och samhället, den muslimska umman. Alla höjs med kunskap. Och då vi vänder oss bort från kunskap, så sänks vi och förnedras vi. Eller hur? Profeten Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam, han sa ju att nämnde att muslimerna kommer att synda och vända sig bort från många av islams förpliktelser. Och han säger att Allah kommer att straffa dem med förnedring. Låghet och förnedring. Allah kommer inte ta bort denna låghet och förnedring tills det att de går tillbaka till religionen. Yani när folk syndar, och synder är oftast baserat på okunskap, och de vänder sig bort från den rätta vägen, kommer Allah att förnedra muslimerna och göra dem låga. Tills det att de går tillbaka till religionen. Hur kan vi gå tillbaka till religionen om vi inte vet vad religionen är för någonting? Så att ära, att få tillbaka den ära av Allah, första steget är att vi lär oss religionen. Och gå tillbaka till det vi lär oss, då kommer Allah att ära oss. Och det här är någonting man kan se. När muslimerna håller fast vid ulema, de lärda, rabbaniyin, som lär dem kunskapen, så finner vi att Allah azza wa jalla ärar muslimerna. Kolla islams historia. De bästa av tidigare epokerna i islam, en av muslimerna, var med ulema. Och följde ulema. Eller hur? Och var på deras akida, deras trosuppfattning. Och de sämsta av epoker i islam, en av muslimerna var okunniga och vände sig bort från ulema. Förstår ni? Det är från domedagens tecken också. Att när ulema dör, kommer det gå bra eller dåligt för muslimerna? Nej. Adallu. De kommer att vända sig till okunniga människor som kommer att vilseleda sig själva och folket. Och synder kommer att sprida sig. Allah kommer att ta upp kunskapen. Folk kommer att dricka alkohol och göra zina och sånt. För att det finns ingen kunskap. Ingen som påbjuder det goda, förbjuder det onda. Så kunskap är nyckeln till ära för muslimerna. Och därför lägger vi, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, As-Salafiyun, störst vikt på kunskap. Och speciellt i den här tiden där folk är okunniga. Och folk har blandat islam och kultur, tradition och bid'ah. Och sina lustar och sina begär. Då är det viktigt att vi renar religionen. Och vi lär folk vad som är rätt och vad som är fel. Att tasfiyah wa tarbiyah. Folk är på den här nivån, de behöver lära sig religionen. Grunderna i islam. Hur många saker hör vi inte som är helt konstiga, eller hur? Du hör om de konstigaste av saker idag. Och vissa muslimer säger, men vadå, är inte det okej? Okay? Eller hur? Konstiga fatawa. Att man kan köpa hus med ränta och man kan, jag vet inte vad, en islamisk musik och hit och dit och massa kaossaker som alla måste ha, homosexuella moskéer och kvinnor som leder folk i salah och håller khutba. En ajaib. Wallahi, domedagen är nära, tror jag. Det är mycket konstiga saker vi hör. Folk behöver kunskap, ilm. Gå tillbaka till grunderna. Så Allah höjer individen och den muslimska umman med kunskap. Och så säger Allah här, och över varje kunnig person finns någon som är mer kunnig. Det är också en viktig vers. Du har ulema, de lärda. Över varje lärd person finns någon som är mer kunnig. Då kommer ett problem. Någon måste ju vara kunnigast, eller hur? Rent logiskt. Taib, vem är kunnigare än honom? Ha? Av alla människor, någon är kunnigast. Vem är kunnigare än honom? Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni? Så man ska ödmjuka sig själv. Kunskapen vi har fått är från Allah azza wa jalla. Så över varje kunnig person finns någon kunnigare. Så i alla fall, man hittade då den här bägaren i Benjamins väska. Och Josef sa då att han skulle vara hos honom enligt med den här lagen. Och vad säger då bröderna? Subhanallah. Kolla vad de säger. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Om Benjamin har stulit så hade han en broder som stal innan honom. Alltså Josef. Vilken har stulit? فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. De sa då, om han har stulit så har han en broder som har stulit före honom. Men Josef lät dem inte ana vad han tänkte utan behöll det inom sig själv. Och han sa för sig själv, ni är värre än honom och Allah är den som vet bäst vad ni påstår. Yani när bröderna då förstod att Benjamin var anklagad, så ville de rent få sig själva. Om han är en tjuv, vilket han inte var, så är vi inga tjuvar. Vi är helt fria från honom. Så de ljög. Och så om han har stulit, då har han en brorsa som har stulit förut. En hel broder. Och det är också ett bevis på att Benjamin och Josef var helbröder, till skillnad från de andra. Så då menar de att om han har stulit, då hade han en brorsa som stal förut. Jenny, det här finns hos dem. De här två bröderna. De har samma dåliga egenskaper. Audubillah, vilken ful sak att ljuga om sina bröder. Ingen av dem stal någonting alls. Bara för att fria sig själva. Men Josef alaihissalam, Jenny, dolde sin ilska inom sig och sa ingenting. Och tänkte för sig själv att ni är värre än det som ni anklagar honom för. Ni anklagar honom för att vara tjuv, ni är värre än det som ni anklagar honom för med dessa falska anklagelser. Och då så sa de, ya ayyuhal aziz inna lahu aban sheikhan kabira. Ärade man, alltså Josef, den här pojken, han har en äldre far, en gammal far. Ta någon av oss istället för honom. Inna naraka min al-muhsinin. Vi ser dig att vara en god och en from människa. Jenny, ta någon av oss istället för honom. Du är en fin människa. Vi kan inte gå tillbaka och säga till Jakob att din son har stulit som vi skulle. Vi gav enligt löfte av att lämna tillbaka. Ta någon av oss istället och låt Benjamin gå tillbaka med oss. Qala ma'adha Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idhan la zalimun. Han sa att det skulle strida mot Allahs lag. Ma'adha Allah. Om vi anhöll en annan person än den i vilket vi återfann vår egendom. Och då skulle vi vara från de som gör orätt. Vi kan inte ta en oskyldig människa och straffa honom och släppa den skyldiga människan. Det här är dhulm. Det här är orättvisa. Så när de gav upp hoppet i alla fall och förstod att de inte kunde övertala honom, så gick de åt sidan för att rådgöra med varandra. Och den äldsta av dem sa: minns ni inte att våran fader, han tog ett allvarligt löfte av oss inför Allah, och att vi en gång i tiden svek vårt löfte vad gäller Josef. Jag kommer därför inte att lämna detta land tills min fader ger mig tillstånd, eller tills det att Allah dömer till min förmån. Allah är den bästa domaren. Och det sägs här att den här äldsta brodern, det var Rubil. Och ni minns kanske honom när vi talade om de första lektionerna. Att det var han som sa: döda inte Josef, släng honom i brunnen. Den äldsta brodern. Så här sa den äldsta brodern: jag kommer inte att åka tillbaka till Jakob och säga att Benjamin har stulit. Jag kommer stanna här tills det att han frias, eller tills det att Jakob låter mig resa tillbaka, eller alla bestämmer någonting annat. Vi har gjort ett löfte och vi har svikit vårt löfte 2 gånger. Så vi kanske avrundar här för idag, och inshallah fortsätter nästa vecka. Bi idhnillahi ta'ala, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.